Välkomna till dagens debatt, slaget efter 12. I studion här så har jag tidigare minister och Elisabeth Rehn och tidigare också riksdagsledamot mångårig. Och eftersom det mycket handlar om politik här också så hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
Och så har jag Atte Kaleva här som... det kräver egentligen en lång förklaring det här. Du har också ställt upp i riksdagsval, men du har också själv varit gisslan under en utdragen. Hur länge var det allt som du satt fängslad?
Alltså var det 4,5 månader som vi satt där.
Mm. Så vi ska diskutera finländarna i Al-Hol-lägret, men vi börjar med att diskutera den utdragna diskussionen i plenisalen igår. Nämligen de höll på till efter klockan 3, nästan 4 på morgonen, ungefär klockan 4 så slogs då klubban i bordet att då var diskussionen avslutad. Det var tidigare statsminister Antti Rinne som stod för det klubbslaget. Följde ni med den här debatten?
Jo, ganska långt. Absolut inte till klockan 4 på morgonen. Mm. Men nog egentligen de här... Några första viktiga timmarna när det ännu fanns liksom något vett i det. För att sen blev det ju ett drev som körde på. Och samma saker upprepades och upprepades men gjordes hårdare och osakligare. Jag tycker att det inte var direkt till någon heder för vår riksdag.
Vad tänker du att
det? Jag tänker det samma. Det problemet är ju det att om man säger någonting som är ganska hård, så sen om man vill ha det här liksom socialista pasta till mera, så måste man ju liksom säga någonting som är ännu hårdare och sen blir det liksom hela tiden åt fel håll. Ska jag säga, jag tycker jag har samma åsikt som Elisabeth.
Jag tycker att det här statsministern presenterar väldigt fint svara på frågorna och det var en väldigt fin presentation. Så gjorde hon ett stort misstag i slutet när hon sa åt Samlingspartiet att här vet jag.
Det var inte ens i slutet, det var ganska tidigt.
Det var ganska tidigt, men av den munturen när hon besvarade de här första grupptalarna. Och jag undrar, jag hade en känsla av att hon hade laddat så mycket av behärskning i sig när hon lugnt, att sen kom det ut. Och det var ett misstag, men många gör misstag, så det var inte så farligt.
Alla gör ju misstag.
Menar du att den stämplade på något sätt eller gav färg åt diskussionen efter det?
Nej, men det var så förvånande. Det är ju alltid när någonting faller liksom ur ramen, vilket det faktiskt på något sätt föll ut.
Där måste man ju säga om Pekka Haavisto som nu var den som var föremål för den här interpellationsdebatten också. Alltså man röstade om hans fortsatt förtroende för honom, vilket han ju fick. Men att han konstigt nog... efter en sån maratondebatt på 13 timmar lyckas hålla lugnet.
Jo, han svarade ju inte så tydligt åt de här frågorna som ställdes. Mm. Och det är samma som Elisabeth sa, att om nu statsministern säger att ni borde skämmas, oppositionen borde skämmas av att ha
ja, det var uttryckligen det Samlingspartiet.
Jo, Samlingspartiet borde skämmas att gå med Sannfinländarna till det här välikysymys. Men det är ju oppositionens jobb att gå med och ställa upp de här frågorna, de här välikysymysfrågorna. Det är ju parlamentarism som vill, om vi inte håller med Sannfinländarna i sagliga frågor, så det kan vi ju inte säga att vi lekar inte med er. Därför att ni är på något sätt elaka eller otäcka människor. Mm. Det är ju inte, de är ju riksdagsledamot, så nu borde vi ha en sådan liksom fungerande samarbete in i riksdagen.
Det måste ju understryka här då för dem som lyssnar. Jag kanske inte sa det i början att du själv är samlingspartist.
Jag är själv samlingspartist, ja. Men jag ser inte Sannfinländarna som otäcka och elaka människor. Jag ser dem att i sakliga frågor så måste vi göra samarbete med dem. Alla måste ju göra samarbete med varandra.
Men du, inte behöver man göra det i alla frågor. För att nu är det ju ofta som det är så här interpellationer när det finns flera oppositionsgrupper. Att det är bara två stycken som ställer. Jag minns bara under förra perioden när vi
SFP säger vi nu här för den som kanske har missat det.
Om någon har missat det. Jo, så, det här, så var vi inte med om någonting eller inte någon annan inte var med. Att där är ju ändå frågan om det här. Men här var det ju nu egentligen riktat mot att de oklarheterna som man då ansåg i oppositionen att Pekka Haavisto hade visat. Och så att därför det också, om det var väl detaljer nog i den där interpellationen som säkert var ganska svåra för många att gå med i.
Ja, och det är just det som jag menar också, att vi måste ju inte samarbeta, men vi kan samarbeta på sakliga frågor.
Ja.
Om vi nu ännu håller oss kvar vid den här själva politiken kring den här frågan, utan att gå in på själva de här kvinnorna och barnen i det här skedet ännu, så den här diskussionen, hur mycket förståelse har ni för det här Haavistos sätt att hantera det här, eller hur det hanterades? Det togs upp flera gånger under den här diskussionen igår, så länge som jag också hann titta på eller orka titta på den. Sen måste människa sova också. Mm. Men det där att oklart, det talades om hemlighetsmakeri och allt möjligt sånt här. Men hur öppet kan man diskutera en sån här fråga när det är så här känsligt?
Absolut inte hur öppet som helst. För att om det är frågan om situationer på krigsområde, på konfliktområde, där det är frågan om människors säkerhet och finns det överhuvudtaget några förutsättningar, det vet att det är mycket bättre där, att kunna få någonting till stånd. Mm. Så då kan man inte hålla på att pladdra åt allesamma. Man kan inte gå inför ett riksdagsutskott och berätta. Tyvärr har det ju visat sig att det här landet, både parlamentariker och tjänstemän och allesamma läcker som såll och berättar om hemliga papper och så vidare. Ja. Så att det skulle förstöra allting. Och då måste man ju vara lite svävande. Och det verkar ju då luddigt.
Men alltså har Pekka Haavisto din förståelse för det?
Han har absolut min förståelse i det här.
Har han gjort något fel?
Säkert har han gjort många fel. Men kanske han sett överhuvudtaget är ju sån här medlande och så vidare. Mm. Att det kommer ju inte på det sättet så skarpt. Att han blev ju ilsken bara i något. Det var någonting som han liksom röt till. Och det tycker jag var väldigt befriande när han gjorde det. Mm. Någon stund i den här diskussionen. Men
den stunden har jag säkert missat, för jag kommer inte ihåg just det. Ja. Kanske jag inte kommer ihåg. Men vad säger du om det här? För att nu har jag ju tillgång till din Twitter-feed.
Ja.
Och nu hoppas jag att du inte är en av dem som säger en sak på Twitter en annan här.
Nej, jag tycker inte om Pekka Haavistos sätt, det sättet som han har hanterat det här problemet. Eller det här, hela saken. Därför att jag tycker att den här krisen runt det här Al-Hol-läger och de här jihadister som nu sitter där i Al-Hol-läger, så den är helt konstgjord. Därför att om Pekka Haavisto skulle ha sagt, eller utrikesminister skulle ha sagt redan från den början att nu förbereder vi oss till alla möjliga scenarion. Inklusive det att vi kommer att hämta alla tillbaks och det att ingen kommer att hämtas och sen allt däremellan. Så då skulle vi ha kunnat sen tänka på att nu är tjänstemän som sen liksom, det är ju deras arbete, deras virkavastu att de förbereder åt olika scenarier. Men varför var det sån liksom stor hemlighet runt de saker som inte borde vara hemliga? Alltså att vi förbereder oss, så det är ju inte salaisuus, det är ju helt öppet.
Men till lika måste man ju säga att föregående regering, då redan fanns de här människorna fångarna där, och då gjorde man ingenting alls.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Det är det som är det. För det här är liksom en sak som ingen politiker vill egentligen ta med tångens i. Ja. För hur man än beslutar, här är ju bara dåliga möjligheter, allt som allt. Och det gjorde ju att liksom, det borde ha gjorts åtgärder redan under för många år sedan, genast när de här sakerna började bli klara med kvinnor och barn där på området. Och sen själva det här, de med det här lägre kom ju sen, det har ju funnits andra läger och det är andra kvinnor. Och säkert har det kommit också kvinnor in i ett rent tidigare här som vi ingenting vet om.
Det hade faktiskt kvällstidningarna grävt fram sådana case här för länge sedan. Bland annat tidningen Iltalehti hade en alldeles stor satsning om det här redan för ganska länge sedan där de spårade upp. De letade i sådana här jihadismnätverk och hittade hårt radikaliserade finländska kvinnor. Alltså nu talar vi inte om invandrare, utan vi talar om alldeles blonda, blonda blåögda kvinnor som är de hårdast radikaliserade och som under det där ytan då jobbar med att alltså... Alltså jag bekantade med det här Iltalehtis journalistik då, för den var väldigt välgjord och de hade då kommit in i sån här diskussionsforum där som pågick i Finland, den här om bland annat hur man ska undvika att ens barn hur de ska kunna gå i finländsk skola och hur man har rätt att kräva att barnen till exempel på tecknelektionerna inte tecknar levande varelser och enligt hårdaste liksom
islamistiska åsikter.
Det här försiggår här hela tiden.
Ja.
Så du är ju alltså jihadism forskare och det var ju också därför som du var i Jemen när du själv blev kidnappad tillsammans med din fru och också en österrikisk man då i samma kidnappade grupp. Så det där på ett sätt så borde du kunna sätta dig ganska bra in i vad som sker i ett sånt här.
Ja. Det värsta som vi kan göra är det att vi gör inget. Att vi sätter huvudet i sanden och sen liksom låtsas att det problemet finns inte. För de här damer och män och barn, de kommer ju inte att sitta där i all hållläger i all evighet.
Mm.
De kommer att komma tillbaka om de vill till Finland. Så då borde det vara bättre att vi tar hand om problemet och att vi tar, liksom sköter om saken själva. Eller myndigheterna sköter det själva och inte så att de kommer sen var och en när de
men vill. Men då pinar jag dig lite som samlingspartist föregående regering, trots att du inte själv satt med. Det kan hända att du skulle ha drivit saken på annat sätt, så det gjorde ingenting.
Det skulle jag. Ja, jag tyckte inte om det som den stämning som fanns då, den tiden, i samlingspartiet. Att liksom, om man inte ser problemet så sen finns problemet inte. Det är ingen liksom... Det är det värsta som vi kan göra. Men om jag får komma tillbaka till, eller gå tillbaka till det här som utrikesministern har skött nu saken, så jag själv ser det att det skulle ha hänt på det viset om inte det här välikysymys skulle ha kommit upp. Mm. Att det här, både damer och barn skulle ha hämtats tillbaka till Finland i smyghet. Och sen efter att de hade kommit hit, Så först då skulle det liksom utslöjas till publiken att nu hade hänt så. Alltså, att nu
du tycker att det skulle ha varit dåligt?
Det skulle ha varit dåligt, för vi måste ju ha en politisk beslut att vi tar, vad ska vi göra med det här?
Det här är fullkomligt rätt att det politiska beslutet behövdes. Och där
men det var ju omöjligt att tydligen få till det eftersom regeringens partierna...
Det tycks ha varit och där är ju liksom alla har vaknat till att säga någonting sent. Också det här republikens president som uttalar sig nu, han leder ju utrikespolitiken så han kunde ju kanske ha ruskat om lite tidigare regeringen också för att det är ju en gemensam sak. Men nu liksom, så att på det sättet den här interpellationen var ju faktiskt säkert viktig och bra. Jag hoppas att den på något sätt har rensat luften. Men jag skulle hemskt gärna gå just i det här som Matte sa om dessa kvinnor och barn. Jag har gjort väldigt mycket, bland annat när jag var i 6 år i internationella brottmålsdomstolens offerfond så sysslade jag väldigt mycket i norra Uganda med barnsoldater och i Kongo som återvände. Och de blev ju så illa emottagna till byarna när freden hade kommit. Att de där möttes som fiender fast de var offer som hade kidnappats som 10-åringar. Och flickorna som hade fött ännu barn åt till exempel Lord's Resistance Army. Mm. Så deras barn fick inte leka med bybornas barn. Och det här är jag nu mest rädd för. Att hur sköter vi om det här? Mm. Att de här... Schakalarna eller hyenorna eller vargarna är ju trevliga djur, men de andra som skrek nu i riksdagen igår och i många dagar. Hur har de inverkat på alla sina anhängare? Hur tas de här barnen emot? Blir de kolokiosattuja? Blir de
Nu talar vi om jättesmåbarn dessutom, det visar ju sig nog att
det är fakta, fakta det här som... tycker jag, det här måste jobbas jättehårt på nu i förväg.
Och samtidigt måste vi komma ihåg att det är ju inte bara offer, det är ju också skyldiga de här IS-jihadister själva. Så vi har ju jesider i Europa. Det var just, var det nu i somras när det skrevs om en dam, som jesid dam, som la märke till att i Tyskland så hon att hennes, den här personen som hade orgjuttanut henne och liksom
förslava
henne i 10 månader, så han gick där helt fritt på gatan. Ja, så det känns, men om jag skulle vara nu diktator över hela världen, så skulle jag nog se till att vi håller eller skulle liksom grunda en läger eller en rehabilitationscentrum där ganska nära Syrien eller Irak eller någonstans, där vi skulle sen kunna pågå med de här rehabiliteringsprogram för de här damen. För inte det är ju alla, några av dem vill ju lämna jihaden bakom sig och liksom komma vidare.
Där vill jag understryka, därför har det ju hela tiden poängterats nu under den här interpellationsdebatten att det inte går att behandla det här som en grupp. Och så är det ju alltid när det gäller, alltså vi kan ta vilket som exempel som helst, att om efter en fotbollsmatch folk springer in på planen och gör olika saker och kanske börjar slåss där, så kan man ändå inte straffa dem alla som en grupp, utan vi har liksom ett rättssystem som handlar ett fall skilt för sig. Och det här ställer ju krav på också att man kan inte liksom vänta att det här sköts var som helst.
Ja, nej, det här stämmer ju. Och det här håller jag också med om, för att det har ju också sett, vi har varit väldigt mycket engagerade med det här FN och kvinnor, fred och säkerhet. Och bland annat för 4-5 år sedan så uppdaterade vi, jag var med i en sån grupp som uppdaterade det här funderingarna om kvinnor i krig och fred. Och då kom vi underfund med när vi då för så många år sedan då pratade med ISIS-kvinnor och med andra terroristfruar och så vidare. Och det är alldeles klart att när man liksom frågar att varför tänker ni inte på era barn, varför för ni inte vidare och liksom skippar det här nu med terror och sånt, så finns det ändå att man väljer mannen, traditionen och är bunden till det och det där. Och är då själv en krigare också på det sättet att vi absolut inte ska vara blåögda och tro att kvinnor är så jättesnälla. Om man tittar på världshistorien så nu var Margaret Thatcher och Golda Meir och Indira Gandhi och alla sådana härskare var ganska krigiska av sig. Att det här, men trots allt det här som jag säger nu för mig, så för mig är nog den helig, den här barnets, konventionen om barnets mänskliga rättigheter. Jag var med Harry Holker och han undertecknade för oss för 30 år sedan. Och jag har varit med och jobbat på den här, jag har varit så mycket med UNICEF. Och det här, det binder oss. Folk tror ju att det här är en konvention som nu är en sån här rådgivande. Men faktum är att det är samma sak som en lag. I och med att vi har ratifierat den, vi är med i den och vi ska följa den.
Mm. Jag tänker här att om vi ännu talar om det här, nu är det ju så också att vi har en journalist här på YLE som en av de första som tog sig in i det här lägret. Han har varit där flera gånger, Antti Kuronen, som jag har talat med vid flera tillfällen. Han har också blivit intervjuad här många gånger. Och han har ju hela tiden också sagt det här att inte de på något sätt, att där finns mycket av de här kvinnorna har nu inte på något sätt lämnat den här ideologin bakom sig. Och fortfarande, sen sa han att det är svårt att alltid bedöma vad som är sant som de säger när de blir intervjuade på lägret, för att det är också farligt där att uttrycka fel åsikt så att säga. Men i vilket fall som helst så har kommit många sådana frågor upp om till exempel om vi hade ingripit tidigare, skulle säkert flera av dem ha också velat återvända nu när han var där senast. Sa han att det finns många nu som säger att de inte ens kanske inte vill de komma till Finland med. Alltså de har redan påverkats av sin omgivning.
Men de är säkert rädda för att förlora sina barn.
Det är de säkert, absolut. Ja. Men också det att det har ju skett en viss påverkan om du är där så här länge.
Men det, människor har ju kommit från ISIS-kalifaten redan tidigare. Men de här damen som nu befinner sig i Al-Hol-läger, så de har ju stannat där kvar ända till slut. Och de har själv gjort då tidigare eller fatta beslut att åka till kalifaten. Och ISIS var inte, deras propaganda var ganska öppen på ett sätt att de slöjde inte alls att vad det är som det handlar om och vilka de är. Alltså det här hemska otäcka våld och det hela. Så det var nog öppet där i deras propaganda. Så alla visste vart de är på väg.
Men de har också öppet intervjuer, så försvarar de till exempel sharia som att jo, att det är helt att det står att alla har sagt att det där att den som begår äktenskapsbrott så ska dödas, att det är helt okej för det är sharia. Men de betonar alltid att det ska gå via en sharia-rättegång.
Jo. Men det som jag menar att de här människorna som har fattat beslut att åka till kalifaten, så när jag säger att det här käänteinen todistustaka, de ska måste bevisa att de har kommit ut från det här jihadistiska tankesättet. Det är inte Finland eller FN som måste bevisa att de är fortfarande där. De måste själv bevisa att de har kommit från den här ideologin. Och därför skulle alla de här måste nu tas till det här rehabiliteringscentret. Inte kan ju alla rehabiliteras. Det finns sådana som inte vill lämna jihaden tillbaka. Så de kan inte rehabiliteras. Men de som vill, så för de individer så måste vi ha de här exit-strategierna på plats. Annars är det vårt samhälle som liksom skuffar dem tillbaka till jihaden, att det finns ingen väg ut. Och det är mycket svårt. Det är sen problematiskt om vi inte låter dem lämna jihaden.
Ja, det är bara de här lägrena som att placera folk i buntar, så det är väldigt svårt. Bettina, du sa liksom om det här just att de är ju ändå väldigt olika på olika sätt och deras omständigheter. Det är ju det att vi har ju drömt också om, det var ju av det första som sades att det borde vara de rättsliga påföljderna, att det borde vara en ad hoc domstol. Men herregud, det räcker ju så oändligt länge att få ihop en sån här.
Det har du ju erfarenhet av. Jugoslavien.
Och när domarna kommer efter 10, 15, 20 år så det här, det är bland annat med de här barnsoldaterna, att de var 10 år när de råkade ut för brottet, och för det nu har kommit till rättegångar i Afrika så har det gått 15, 20 år. Så, och de är gamla män, de är vuxna män. Att hur rehabiliterar, hur gör man? Att vi vill så mycket gott och att göra rätt saker. Men det är förbaskat svårt att göra de rätta sakerna så att man håller sig till både lagar, bestämmelser, konventioner, Röda korsets ideal. Där är ju också det här att till exempel kvinnor och barn enligt internationell rätt har ju ett bestämt skydd under krig och konflikter.
Ja.
Och det märker man ju inte till exempel av när det skjuts granater i sjukhus och barnhem och skolor och så vidare. Så att vi har så mycket fina bestämmelser, men vi har svårt att följa dem.
Ja. Men det finns ju sådana program där runt om i världen riktade speciellt åt kvinnor och små barn, de här rehabiliteringsprogram. Så jag vet inte, varför kunde vi inte ta de här, hur mycket finns det där, 15-20 damer och deras barn. Så varför kan vi inte ta dem bort från Al-Hol-läger och ställa dem upp till de här program, till exempel i Malaysia eller Indonesien eller någonstans i världen. Och vi skulle kunna ju betala de kostnader som det sen kommer.
Det här är ett förslag som jag inte har hört lyftas fram hittills.
Det heller.
Det som jag tänkte igår när jag tittade på det här fram till klockan 4 på natten, men jag tänkte på det här, så det fanns ju inga lösningar där, inte från regeringen och inte från oppositionens sida. Och det liksom, ingen vet att vad det nu är sen som vi borde faktiskt göra med de här kvinnorna. Så varför skulle vi inte kunna ta nu ansvar om situationen, ta dem bort från Al-Hol-läger och ställa dem, om de vill komma, alltså de kan ju stanna där kvar om
det är säkert flera som vill komma.
Ja. Men de som vill, så inte ta dem direkt till Finland utan till de här rehabiliteringsprogram, och sen efter 3-6 månader som det nu räcker, så skulle vi sen se att det, har de rehabiliterats eller inte. Och sen skulle liksom fatta beslutet att ska vi ta dem till Finland eller alltså vi skulle kunna ta dem till Finland, men borde vi hålla dem fast i någon slags
Alltså granskningen, om det nu finns nu nära 400 människor som är i det där i Sopos, det där bevakning av, och inte enbart i sig, det är ju liksom annan terrorism också, det är ju minsann inte enda där finländare, och jag menar vi, det finns yrkes det där soldater som har med i olika, det är allt från främlingslegionen i tiderna. Så att det här, att det finns ju så många, att på det sättet så har vi ju säkert liksom ganska bra till och med koll hur man ska göra. Det här är nog en väldigt ny tanke, och jag säger inte genast sådär i min gamla hjärna.
Jag har inte heller kolla det här eftersom det är första gången jag hörde.
Det var igår som jag tänkte på saken, och sen tänkte att det här skulle vara kanske, jag vet inte om det, jag har inte själv tänkt det igenom heller, men det låter, som i början så låter det ganska intressant att vi skulle kunna liksom diskutera vidare, att på vilket sätt skulle det här vara möjligt. Och skulle det vara kanske bättre än att sen ändå skulle det vara bättre än att inte göra någonting.
Jag måste gå vidare här med en tanke som jag hade, nämligen det har förts fram, och det här får man hålla faktiskt tunga rätt i munnen, man säger. Men nu har vi sett hur de här kvinnorna ser ut och hur de klär sig på det här lägret. Låt oss säga att om regeringen nu bestämmer och det blir grönt ljus för att ta hem vissa av de här barnen och vissa medmödrar, vissa av dem som det där då säger att de vill lämna lägre och komma till Finland och sen komma hit. Så är det rimligt att ställa krav på till exempel att man inte går... Men du känner igen var som helst i Finland, det går inte att leva, ett smälta in i samhället efter det om man ser ut, klär sig sådär. Vad säger ni?
Alltså en sådan normal muslimsk kvinnodräkt så tycker jag att vi har vant oss vid den ganska
mycket. Ja, men nu talar jag uttryckligen om det här som du inte ens ser.
Jag måste nog säga att jag var väldigt chockad. Jag var ju en tid före du och Leila blev kidnappade. Så det här var jag ju i Jemen. Och när jag då diskuterade det med högt utbildade kvinnor omkring ett bord. Och jag visste aldrig vem av dem som talade. För att de hade det där svarta sjoket och den lilla springan.
Bara ögonen.
Bara ögonen. Och det var för, jag hade ett uppdrag att försöka få mera kvinnor in i administrationen. Och då var det nog Mission Impossible. Men jag hade mycket intressanta samtal där. Men jag var nog illa berörd. Jag tror nog att vi är allmänt antagligen blir illa berörda av bland oss. Då.
Borde vi förbjuda den här? Jag frågar nu rakt på saker med risken på att det där någon blir jättesur. Men det där alltså, borde det förbjudas sådana heltäckande?
Är det Danmark och vem som har förbjudit?
Ja. Om man nu vill klä sig på en svart dräkt som en mustakapu, så det är ju i fri samhälle så måste man ju få göra det. Men ansikten borde man nog kunna se. Det
talar du uttryckligen om det här när du döljer hela ansiktet. Det är uttryckligen det. Jag talar inte om det att man inte skulle få en slöja på.
Det är det som jag tänker att vi skulle kunna sen förbjuda. Att dölja ansiktet.
Du anser att det...
Jag anser det på det viset. Det är artigt åt andra människor.
Det har ju en viss säkerhetsaspekt eftersom det nu är väldigt svårt att säga vem som har gjort vad eftersom man aldrig har sett heller ansiktet.
Och vi har ju ingen sharia lagstiftning här. Vi har ju finska lagstiftningen som pågår och det kan vi inte ge lillfinger åt sharian. Inte alls.
Okej, det var en klar synpunkt. Vad säger du, Elisabeth?
Det är omöjligt för mig att tänka mig att i gatbilden och att bli kassan i butiken då är helt och hållet heltäckt. Att jag bara ser springor för ögonen.
Men du undviker fråga, borde det förbjudas i lag?
Antagligen, det är ju då i så fall en väg när vi börjar att fundera på de här sakerna. En som man måste kunna dryfta, kan jag nu börja förbjuda någon lagar? Det är ju annars ganska intressant den där sharia-lagen. Jag minns att när jag besökte Aceh ett år efter allt det hemska som hände med tsunamin. Och jag var väldigt upprörd över att kvinnorna fick ju över sig i det där övertagande. I det där medlandet så fick de då sharia-lagen, vilket inte alls hade, man hade räknat med. Men de var hemskt nöjda med den när det gällde familj och sånt. Och kvinnor i familjen, att de har ju, den är vänligare mot dem. Men sen förstås om de gör brott, så sen är det ju en annan sak. Sen kommer det ju under den vanliga kriminallagen där åtminstone. Men att den hade liksom sina fördelar med otrogna män och så vidare, så hade kvinnan rätt. Och det var väldigt intressant att följa med det här. Att en liksom icke hård sharia-lag då tydligen också kan ha goda...
Men det där är nog intressant resonemang, det är icke-hård sharia-lag eller en hård sharia-lag. Nu vet jag att det har skrivits om Sverige, att det finns vissa områden i Sverige nog som det helt bekräftat också av polis, där mitt i allt, de har reagerat på bostadsområden, där mitt i allt så är polisinryckningarna där mycket färre när det gäller familjer. Mm. Och då har det visat sig att de har haft en egen sån här sharia-lag som har gällt i ett speciellt bostadsområde. Jag personligen, jag kanske inte ska ha någon åsikt här, men jag har nu alla, för jag anser att det är den riktigt sista droppen, att nu måste vi ju ha en lagstiftning som gäller alla.
Ja. Och det är klart i Finland, vi ska ju inte ha överhuvudtaget den lagstiftningen. Vi har en lag här, och den är vår demokratiska. Men jag bara relaterar
till
vad indonesiska kvinnor på Aceh som hade gått igenom fruktansvärda saker.
Men någon klar ställning i den här frågan, för jag tippar på här förutspår, jag brukar vara ganska bra på det här, så jag tippar på att det här är nästa fråga som kommer att diskuteras här, att borde det förbjudas en sån här alldeles heltäckande att du inte känner igen. Åtminstone så...
Jag skulle säga att det gäller alla överhuvudtaget, att det här heltäckande så...
Ja, nu har vi haft demonstranter på gatan också som har täckt sig förstås alldeles helt för att inte...
Och sådana som klär ut sig som gorillor eller någonting annat.
Alltså med mask.
Men det måste ju sen liksom koska alla, att inte bara muslimer.
Jo, utan det är det jag menar, just det som gäller att
just säga. Just det, och det håller jag med.
Om vi ännu håller oss kvar nu vid det som händer nu, alltså det fortfarande så vet vi ju inte att det var en 13 timmar lång debatt i riksdagen igår, interpellationsdebatt. Pekka Haavisto fick som utrikesminister fortsatt förtroende. Det har säkert lämnat sina spår, den här ganska hetska debatten, nog tippar jag på att det inte är enda gången det blir problem. Men vad händer nu? Vi vet fortfarande nog inte riktigt vad som händer nu. Kanske vi alla inte ska veta det heller. Tjänstemännen jobbar på. Här har varit diskussion om just det här, att är det nu politikerna som ska ta ansvar eller tjänstemännen? Blir ni nog klokare på den här punkten? Att hur?
Jag tycker nog att Marin var väldigt tydlig i det här. Mm. Att politiker ska nu inte blanda sig i det här, utan det här är svurna tjänstemäns sak att göra, och göra det på bästa möjliga sätt. För om politiker börjar att plocka fram...
Men upplever du att det kom ett politiskt beslut?
Nu är det ju ett politiskt beslut som det kom om det. Mm. Nu var det alldeles klart. Mm. Att det hade... Och på ett sätt så godkändes det ju, för det var ju en del av också regeringsprogrammet som godkändes dagen före i omröstning. Så att det här, nu ska jag säga på det, att längre i detalj kan det inte gå, för då är vi i samma situation igen. Att varenda en lörbötteja ska få veta vad som är följande planering. Ja. Och där är människor, riktiga människor det är frågan om. De må då vara små spädbarn eller vuxna kvinnor.
Och det fick vi i alla fall reda på, att här är väldigt mycket småbarn, alltså under fem år.
Ja. Och det som jag tolkar det här politiska beslut som nu fattades av regeringen, så är det på det sättet att nummer ett är barnens rätter, och sen nummer två det här säkerhetshot.
Ja.
Men det är inte på det sättet som till och med alla riksdagsledamot från regeringspartier, till exempel i Centerpartiet, så finns det ju sådana riksdagsledamot som säger att det var på liksom vice versa, att det var nummer ett var säkerhetshot och nummer två barnens rätt.
Mikko Kärnä till exempel.
Så det är inte helt klart.
Vem behöver en opposition om man har Mikko Kärnä?
Jaha. Ja. Så många andra.
Ställer alla i opposition.
Jo.
Men det som jag ser att det är inte regeringen naturligtvis och inte politiker som fattar det beslutet. Ska vi ta den här kvinnan eller den andra? Nej. Utan det är ju tjänstemän som fattar de beslut.
Och granskar vad som,
har hänt. Och det är det som jag liksom fortfarande... Tycker jag det är så konstigt det här hela krisen runt det här problemet. Att varför kunde de inte säga i regeringen till en början att så här ska vi göra det. Sån beslut ska vi fatta nu. Varför måste det liksom döljas? Och sen efter att de kvinnorna har tagit sin så skulle det vara fett accompli att nu är de här i landet och nu kan vi inte skicka
dem tillbaka.
Jag
undrar om det var så tankt. Det har vi ju ingen bekräftelse på utan det var nog antagligen en väldigt stor oenighet inom regeringspartierna som gjorde att det skuffades hela tiden framåt och framåt. Och
det tror jag också.
Det
tror jag också
att annars skulle man ha gått ut med det här men på just det här tydliga sättet som du sa. Men det här, jag tror nog att det inte varit så himmelens lätt där mellan de här fem.
Nej, säkert
fem.
Inte. Men jag tycker att det har inte hanterats så väl som det kunde ha hanterats.
Nej, absolut inte.
Du har, Atte Kaleva, jag måste nu lite här, eftersom jag faktiskt påminner om att du har ju en öppen Twitter-profil med ganska många sådana här följare. Du hade också bland annat använde dig av en hashtag att huonon hallitus ikinä. Mm. Tycker du att det är konstruktivt?
Nej, det är inte konstruktivt, men det är rätt.
Du anser det att den sämsta regeringen någonsin?
Den sämsta regeringen någonsin, kanske. Därför att det här postkrisen, den var konstgjord när statsministern inte talade.
Föregående
regeringen som inte... Som är ju,
för den här har varit bara en vecka.
Som är ju 99% i samma regering som nu. Så det här krisen runt den här posten, så den var konstgjord. Om statsministern skulle ha berättat sanningen från en början så skulle det inte finnas någon kris. Jo. Och sen det här all håll, de har ju ingen liksom ro att arbeta. Det är bara att från kris till kris fortfarande. Jo. Och det är som en fars. Så nu skulle vi ta liksom tidpaus och säga att okej, nu får det vara.
Ja, nu har jag bara två gäster och ändå tar tiden slut. Elisabeth, du har ändå fått 30 sekunder.
Jag pladdrar för mycket. Jag tycker att det här var en hemskt bra diskussion att få delta i för att man ska liksom kunna faktiskt slänga olika åsikter mot varandra utan att ens vara oense om det, utan det blir ju liksom nya vinklar man var och en får.
Det vet jag åtminstone, hur man än vänder sig så har man rumpan bak i den här frågan. Vad man än gör så kommer det att finnas kritik. Mm. Säkert. Mm. Tack båda två, tack Atte Kaleva och tack Elisabeth Rehn för att ni kom hit. Vi får se vad som händer. Ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.